Vi tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för Jesus, ditt ord blir ett kött för oss. Jag ber nu här att du hjälper mig att tala för dig, att du ska tala genom mig och att vi alla ska höra ditt ord och ta emot det. Jag formas av det till din ära. Hjälp oss se Jesus för den han är, den han gör. Vi ber i Jesu namn. Amen. Det finns en sång som går på engelska. I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man that walked 1,000 miles to fall down at your door. En skotsk man sjunger, han vill vandra 1,000 miles, 1,600 kilometer för att visa sin kärlek till en kvinna. Och vad skulle få dig att vandra så långt? För de vise männen var det en stjärna. En stjärna. Och löftet om en kung. Över 1,000 år tidigare ser en profet Bibeln långt bort i framtiden. Jag ser honom. Men inte nu. Jag skådar honom. Men inte nära. En stjärna stiger fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. I den fjärde Mosebok, Gud talar om en kung som ska komma. Och en stjärna som ska visa det. Och idén om en kung kan väcka olika tankar. Jag undrar vad du tänker på. Är det en legendarisk ledare som Aragorn eller kung Arthur? Eller är det en tyrannisk despot från medeltiden? Eller en mer ceremoniell roll som en demokrati. Jesus kallas kung redan från födseln. Och han framkallar väldiga reaktioner, olika reaktioner. Det gjorde han då och det gör han även idag. De vise männen reste över 100 mil för att se honom. Från Iran eller Irak till Jerusalem. Och detta gjorde de utan motorvägar, utan budgetflygbolag. Det var en lång resa. Och från Jerusalem skickas de vidare till Betlehem. Där de ser Jesus. Och det står att de kom till huset. Så antagligen kommer de några månader, kanske ett år, efter Jesu födsel. Så herdarna har hunnit dra hem. Och Maria och Josef är inte kvar i stallet. Utan de har skaffat ett hus. Och de vise männen kommer dit och de tillber Jesus och ger honom gåvor. Och det var en reaktion. Herodes å andra sidan vill döda den nya kungen. Och en ängel får varna de vise männen att inte återvända till Herodes. Herodes skickar ändå soldater för att döda den nyfödde. Och Jesus blir flykting i Egypten. Berättelsen om de vise männen kanske är allt för bekant för vissa av oss. Och vi ser adventsstjärnor överallt nu. Och tänker knappt på vad det betyder. Vad stjärnan ska påminna om. Men vilken otrolig händelse. Och det här är så Jesus först presenteras, precis i början på Nya Testamentet. Och de vise männen lär oss om vem Jesus är. Och de konfronterar oss med en fråga. Hur förhåller vi oss till denna kung? Så tänk på det varje gång du ser en adventsstjärna. Hur förhåller jag mig till denna kung? Vår berättelse börjar i Jerusalem. Det har dykt upp några som kallas vise män från östern. Det står inte att de var tre stycken. Jag tror det är fler, plus vakter och bärhjälp för en så lång resa. Och de söker någon. Var är judarnas nyfödde kung? Frågar de. Vi har sett hans stjärna gå upp och vi har kommit för att tillbe honom. De vise männen är astronomer eller astrologer. Gränsen mellan de två var inte så skarp på den tiden. Deras visdom är bland annat att studera och tyda himlarna. Alltså dåtidens chabarister, kan vi säga. När de kan sina stjärnor. Men just denna stjärna, när de ser den, så gör de den 1000 kilometer långa resan för att besöka barnet. Och generellt är Bibeln negativ till astrologi. Så det är lite konstigt det här. Det hedniska försök att se in i framtiden istället för att lita på Gud som håller framtiden. Men denna gången är Bibeln inte negativ. Och det står i Saltaren att himlarna förkunnar Guds härlighet. Och med denna stjärna så har Gud utmärkt denna kung vid hans födsel. Många har försökt matcha stjärnan med en supernova eller en konjunktion i himlen. Men det finns ingen självklar lösning. Det går att liksom spåra stjärnorna tillbaka långt i tiden på sina banor. Men det finns ingen självklar lösning. Så troligen var det ett övernaturligt ljus som Gud satte för att utmärka Jesu födsel. Och de vise männen ser och förstår. Det här är stort. Även idag så mäter vi ju tid från Jesu födsel. Fast detta är kanske 5 före Kristus, för att han som gjorde beräkningen gjorde fel. Men ändå, det här är stort. Här är den gudomliga kungen. Och Gud har på fler sätt utmärkt denna kung. Så vi har stjärnan. Och vi har profetior. Så att han skulle födas i Betlehem. Det var sagt redan 700 år tidigare. När vi ser kung Herodes frågar prästerna var Messias ska födas. De citerar från profeten Mika. Du Betlehem i Juda land, du är alls inte minst bland Juda första. För från dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel. En god kung. En herde lik den gode kung David, utlovad av Gud från många 100 år tillbaka. Och nu föds han på den ort där Gud sa att han skulle födas. Gud har utmärkt honom med stjärnan. Gud förberedde med profetior, fler profetior som han uppfyllde. Han födde av en jungfru, födde i Betlehem, flydde till Egypten. En detalj som en människa inte alls skulle kunna styra över. Och profetiorna är Guds gåva till oss, så att vi kunde känna igen kungen när han kom. Han är en gudomlig kung. Och han är världens kung. Tänkte ni på det? Den vise mannen kallar honom för judarnas kung. Men de är ju inte judar. De förstår att den här kungen inte är en irrelevant regent i ett litet land långt borta, som Herodes är. Men denna gudomliga kungen är för hela världen. Så ingen är för långt borta. De herdarna som vi hörde om förra veckan visar att Jesus kom för de fattiga och de lågt ansedda i samhället. De vise männen visar att han kom för hela världen. Människor från alla länder kallas till denna kung. Äntligen griper Gud in i världen genom en kung. En kung som kan leda oss tillbaka till Gud, till liv enligt Guds goda vägar. Och det är det vi behöver. Annars är vi 8 miljarder olika kungar här på jorden som alla vill bestämma. Det är inte konstigt att det är mycket konflikter. Alla vill vara kung och Gud över sitt liv. Vi behöver den gudomliga kungen. Och han kallas också frälsare av ängeln. Det är det namnet Jesus betyder. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jesus kom inte för människor som har gjort allting rätt, utan för människor som har syndat, som inser: oj, jag har inte levt för Gud. Jag har varit min egen kung. Och Jesus skulle ge sitt liv på korset för att betala priset, bära straffet som rebeller förtjänar. Han är frälsare. Och han kallas Immanuel, som betyder Gud med oss. Gud har kommit oss nära, blivit en av oss för att föra oss till Gud. Jesus är så mycket mer än en lärare. Mer än en inspirerande person. Det är populärt idag att förminska Jesus till en politisk ledare eller en hippie som pratade om kärlek. Nej, han är Gud. Kom för att leda oss. Läser man vidare så ser man Jesus själv anta denna roll. Så om man bläddrar en sida i Bibeln så kommer man till Bergspredikan, hans mest kända tal. Där säger han de kända orden: allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Den gyllene regeln. Han pratar om kärlek. Och ett par meningar senare i samma paragraf säger han att varje människas evighet, himmel och helvete, beror på honom. Inte en hippie. Han är antingen den gudomliga kungen, eller så är han en bedragare. Men Gud har visat med dessa tecken, med änglar och stjärnor, med profetiska detaljer, att Jesus är världens kung. Den utlovade. Och för dig som är skeptisk till textens trovärdighet vill jag utmana dig att läsa Matteus evangeliet och undersöka det. Den tål att ifrågasättas. Frågan är snarare om man tål att höra svaren. För om han är kung så kräver det en respons från oss. Den 6 juni 1523, nationaldagen, så valdes Gustav Vasa till kung i Sverige. Han glädje i Sverige. Men Danmark sa sig styra över Sverige. Så det blev ingen glädje i Danmark. För om Gustav är kung, då är den danske kungen Fredrik inte kung. Och inte bara svenskar utan andra länder fick ta ställning. Hur ska vi förhålla oss till den nya kungen? Ska vi erkänna honom? Eller ska vi välja Danmark? Man kan inte vara neutral. Och desto mer med Jesus, världens kung, den gudomliga kungen. Om han är den gudomliga kungen, Gud kom till oss, så kan vi inte ignorera det. Ingen är neutral. Och den personen som bäst förstod detta finns med i texten faktiskt. Herodes. Alltså Jesus, en gudomlig kung. Jesus, en hot för makten. Han är ett hot för makten. Det är lite lustigt att vissa människor kommer till kung Herodes, som är kung över judarna. Och så frågar de: var är judarnas kung? Och man kan undra hur visa de var egentligen. Och Herodes tänker inombords: judarnas kung? Men det är ju jag! Andra historiska källor visar upp Herodes som en brutal och paranoid härskare. Alltså bilden som Bibeln ger är helt i linje med vad andra författare berättar. Och dåtidens historiker berättar att han dödade hundratals, även egna familjemedlemmar, som han såg som ett hot mot sin makt. Så en svärmor, två svågrar, en av sina fruar, och inte en, inte två, utan tre egna söner dödade Herodes. Det är inte konstigt att han vill döda det här barnet också, som har väckt internationellt intresse. Så han frågar ut de vise män noga för att veta när stjärnan visade sig. Hur gammalt är det här barnet? Och så skickar han dem vidare: gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela dem mig, så att också jag kan komma och tillbe er. Så självklart ljuger han. Och det är bara en varning i en dröm som gör att de vise männen tar en annan väg hem. Och Herodes tänker ändå döda barnet. Han skickar soldater. Och det är bara en varning i en dröm som får Josef att fly Betlehem med sin familj. Men Herodes tänker inte riskera makten. Han tänker inte erkänna en annan kung. Och totalitära regimer har alltid försökt förbjuda eller reglera kristendomen. Så hedniska Rom, kommunistiska Kina idag, Den var även romersk-katolska i Europa vid reformationen. För om Jesus är kung, då står han över mänskliga makter. Och då kostar det att bekänna Jesus. Och även i Sverige, som vi får ändå säga, är det inte en totalitär stat. Tack och lov. Men även i Sverige får vi vara beredda att gå emot strömmen om vi säger att Jesus har det sista ordet. Det han säger står över det som staten eller Skolverket säger. Står över vad samhället tillsammans kommer fram till. Han är kung. Han står över alla andra makter. Men det är inte bara Herodes som blir upprörd. När de vise männen frågar efter den nyfödda kungen läser vi i vers 4 att Herodes blev förskräckt och hela Jerusalem med honom. De är förskräckta att Messias har kommit. Herodes är ju kung. Så om någon annan är kung, då vänder det ju på hela vår tillvaro. Och Jesus är Guds gåva till oss. Han är kungen, frälsaren som vi behöver. Han möter våra djupaste behov. Men hans kungavälde kastar dem helt och hållet. Om han är kung, då är jag inte det. Om han är kung, då måste varje ambition, varje ideal riktas mot honom. Rätta sig efter honom. Så mina drömmar, hans. Mina dagliga val, vad jag tycker och känner. Allt får finna sin plats i hans rike. Under hans styre. Ja, han är en god kung. Inte som Herodes. Men han är kung. Och tragiskt ser vi i berättelsen de som inte erkänner honom. Och även de religiösa ledarna, överste prästerna och de skriftlärda. De samlas för att ge Herodes rätt svar om var Messias skulle födas. Och gör inget mer. Där tar det stopp. De har hört om stjärnan, de kan profetierna. Men de är förskräckta. Tillsammans med alla andra. De lyder sin kung Herodes. Jag undrar, är de helt enkelt skeptiska till dessa hedniska stjärntydare? Ja, de kunde åtminstone ha följt med och kollat. Eller kostar det för mycket att ändra riktning? Ja, de kan ana att Herodes är inte så positiv till denna nyhet. Bäst att hålla sig på hans goda sida. Och dessa experter i skrifterna kom så nära, inom några kilometer, utan att träffa sin Gud. Låt oss inte missa Jesus denna jul. Man kan komma på en adventsgudstjänst. Man kan diskutera teologin. Hur blir Gud människa? Man kan komma först i julbibelquizen och lära sig profetierna utan till. Utan att tillbe Jesus som kung. Bibelexperterna var inte villiga att följa profetian till honom som den handlade om. Och istället var det dessa utomstående främlingar som fick träffa, som fick tillbe den gudomliga kungen. Det är en sak att lära sig kunskap. Det är en annan att erkänna Jesus som kung. Som för de skriftlärda. De hade ansetts som rebeller om de tog Jesus sida. Och Josef och Maria fick bli flyktingar. Men man kan förlora anseende, sitt jobb, sitt hem, sitt liv. Och ingen kommer att göra det för en Jesus som är bara en teori. När vi sjöng, kom beskåda och förundras. Det räcker inte att bara beskåda. Låt dig förundras. Låt det föra dig till tillbedjan. Jag växte upp i Storbritannien. Jag tyckte det var spännande för några år sedan när kung Charles kröntes. Vi såg ceremonin på tv och det var mycket tradition och ceremoni och juveler. Det var högtidligt det var. Och sen dess så har jag inte tänkt så mycket på kungen. Kul för honom att han är kung. Jesus är mycket mer än så. Han kom inte för att vi skulle respektera honom. En del av vårt kulturarv. En schysst man med goda idéer. Nej, ingen är neutral inför honom. Och tillbedjan är det lämpliga. Det enda lämpliga. Tillbedjan är vad de vise männen har kommit för. De säger det från första början. Och de gör det när de kommer fram. De har rest långt. Och det står att när de kom fram, vers 10, fylldes de av mycket stor glädje. Jag tänker, resan har varit veckor, kanske månader. Värt det, värt ett försök att finna denna kung. För världen har väntat på denna dag. Allt som Gud har lovat kommer genom detta barn. Och de tillber honom. Dessa experter, professor i det ena och det andra, bugar sig inför ett litet barn. Och nu kan de säga, till skillnad från profeten Biljan, jag ser honom nu. Jag skådar honom nära. Gud har kommit till världen och de får tillbe på nära håll. De fylldes med mycket stor glädje. Detta är historiens vändpunkt. Och de har med sig gåvor. Guld, rökelse och myrra. De har gett oss sin tid, sin styrka. Och de ger värdefulla materiella gåvor. För man ger till det man värdesätter. Så glädje och gåvor. Två kännetecken för tillbedjan. Det är värt för oss att begrunda. Gåvor först då. Men det finns ett uttryck på engelska: put your money where your mouth is. Det betyder att man ska visa i handling det man påstår sig tro på. Det är ju gratis att prata. Man ska visa i handling. Och de vise männen gjorde verkligen det. Och för den som bekänner Jesus som kung då, vad är han värd? Och ett tydligt sätt att uttrycka det är att ge materiellt. Nu är Jesus inte på jorden, men att ge pengar för arbete som ärar honom, i första hand till sin lokala församling och också till människor i nöd och till kristen mission. För Jesus är värdig. Jesus kommer före en finare livsstil. Man väljer bort det man hade kunnat köpa för pengarna för att istället ge det till något bättre, för kungen som vi tillber. Materiella gåvor. Man kan ge också i handling, som de vise männen gjorde. De gav av sig själva för att söka upp honom. Och det gör du redan om du är här. Men resten av dagen, resten av veckan, är det jag gör något som hedrar honom. Arbeta för honom. Det kan bli långa resor ut i kommission till ett annat land. Eller här, att gå bortom det som är bekvämt. Bortom sin vänskapskrets, sitt språk, sin kultur. Sök upp de ensamma, de fattiga. Här i Sverige, att prata med sina grannar överhuvudtaget är att gå bortom det som är bekvämt. Gör det och hedra Jesus inför dem denna jul. Så gå på materiellt och i handling. Och det bygger på det första, glädje. De fylldes av mycket stor glädje. Och för oss, gåvorna kommer vi ge om vi faktiskt gläder oss över Jesus. Om han är vår högsta glädje. Jag har haft mycket i år att tacka Gud för. Gud har försett min familj på otroliga sätt. Och ändå går det inte att jämföra med det som vi har i Jesus. Detta barn, världens frälsning, Gud med oss. Och annat kan kännas mycket mer påtagligt. Vi har mycket att tacka Gud för vid jul. Men sätt Jesus högst på listan. Gör en disciplin i att tacka mest, tacka störst för honom. Han är det som gör livet meningsfullt. Allt andra finner sin mening i honom. Tacka Gud för Jesus. Och sång är ett utmärkt sätt att uttrycka glädje. Att lyfta våra hjärtan till honom. Och även att föra våra tankar till honom. Att vi glömmer bort honom i vardagen. Men kristna har alltid varit ett sjungande folk. För vi har en frälsare att sjunga om. Så ta tid hemma att prisa honom. Sjung de här julsångerna, inte bara på söndag, utan gör en daglig vana. Det tar 5 minuter, 10 om du sjunger 2 sånger. Och njut av denna goda kung. Han vars födelse utmärktes med en stjärna. Tänk på kungen när du ser en adventsstjärna. Han som profeter talade om. Änglarna värnade om. Han som blev herde för alla folk. Frälsare, lärare, kung. Tillbe honom. Amen. Och Gud, vi prisar dig. Du har sänt din son för att vara kungen som vi behöver. Tack för Matteus som skrev ner berättelsen om de visa männen så att vi kan se deras tillbedjan. Att vi också kan dras till Kristus för att tillbe honom. Herre, be att du hjälper oss att se honom för den han är och att tillbe honom i vardagen med hela vårt liv. Vi ska ära honom med den ära som han är värd. Och det är i Jesu namn. Amen.